En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Patrik Syk heter jag. Jag sitter här tillsammans med Makoto Sahara som vi också välkomnar tillbaka efter ett litet break då i den damallsvenska fotbollens tjänst.
Det var i efterdyningarna av en söndag i damallsvenskans tjänst.
Precis. Du behövde sova lite förra måndagen.
Jag kände det. Ja. Att det var läge att vara ledig ibland också. Så är det. Direkt efter semestern.
Och förstås Frida Fagerlund på plats i London. Det var London derby igår.
Mm, det var det.
Ettan mot tvåan. Det var steket. Båda lagen, Chelsea, Arsenal, kom från fantastiska Champions League-insatser i veckan. Bayern München och Barcelona bara städades av på något sätt. Ganska ovisst inför här. 1-1 blev det ju i matchen, men med tanke på att Arsenal då ställde upp med Mosquera och Hincapié som mittbackspar, man visste inte riktigt vad man skulle få av dem tillsammans, men det mesta kom ju att hamna om det där röda kortet som Caicedo drar på sig efter en halvtimme. Frida, sätter ju liksom prägel på matchen, och även om målen kommer efter det så tror jag båda lagen i slutändan är rätt nöjda med det här krysset.
Nej, men jag håller med. Detta var ju Chelsea så som jag föreställer mig Chelsea, alltså klubbens grundprinciper i det här att man nästan är outhärdlig att möta, inte minst i duellspelet. Så visst, alltså Caicedo går ju över gränsen, vilket händer lite för ofta för Chelsea ställ den här säsongen. Inte för att just Caicedo har åkt ut tidigare, men de står trots allt på 7 röda kort nu, inklusive ett för Enzo Maresca, så att det blir ju ett problem att man ger motståndarna den typen av fördelar. Men trots att Arsenal är en man mer under så lång tid så lyckas de ju aldrig riktigt få grepp om den här matchen, utan det var ju Chelsea som låg, ja, helt enkelt för rätt i sina positioner, och en av de stora anledningarna till att det var så svårt för Arsenal att hitta igenom central trots att Caicedo inte befann sig på planen mot slutet, det var ju Reece James. Och det är ju nästan lite ironiskt att mycket av snacket inför den här matchen handlade om the battle mellan Caicedo och Declan Rice om vem som egentligen är ligans bästa mittfältare. Och så tar Reece James allt rampljus i en position som ju egentligen inte är hans primära, men säkerligen hjälper honom också att hålla sig skadefri. Det blir ju inte fullt lika många explosiva löpningar för honom i den positionen, även om han fortfarande är väldigt rörlig och slet sönder Arsenals mittfält vid flera tillfällen. Så jag håller med, jag tycker att Arsenal ska vara nöjda med den här poängen, särskilt med tanke på att man då mönstrade både Hincapié och Mosquera. Och det märktes ju att det var en förändring för mycket. Det var inte alls samma sorts stabilitet som vi annars ser från deras sida. Men en bra genomförd match från Chelsea, trots då att man satte sig i en rätt så jobbig sits där i och med Caicedos röda kort.
Var det inte i Siljepodden förra veckan vi fick frågan där från någon kollega huruvida Arsenal hade båda Premier Leagues bästa mittbackspar. Det var lite upp till bevis, ja, där då, precis, när de fick sätta ut det andra mittbacksparet. De sköt i sig, tycker jag. Vi kan börja med att konstatera att Caicedos röda var ju solklart. Det är ju inget liksom att diskutera. Jag förstår inte varför Anthony Taylor började titta på den där VAR-skärmen så länge.
För han missade den själv. Mm.
Hade ju lite känsla att han kommer att tappa det här tidigt i matchen när han började hova med korten redan liksom i de första minuterna, och man är lite spänd på vad det skulle kunna resultera i det här. Men
jag har väl vädrat mina åsikter om Anthony Taylor förut i olika poddar.
Jag tycker det finns ett underhållningsvärde som gör honom till någonting som bidrar till Premier League snarare än själv på Premier League.
Det var rätt intressant också när, eftersom att Merino blev liggandes på planen, så blev det ju ett litet avbrott, och då samlades hela Arsenal-bänken kring deras skärm. Och när de såg den här situationen i repris så var det som att hela bänken bara exploderade och bara vände sig mot Anthony Taylor och fjärdedomaren också, och bara, ni måste titta på den här situationen. Jag tyckte att det tog väldigt lång tid. Jag alltså när man sitter på arenan så är det ju svårt att följa själva händelseförloppet och vad som egentligen pågår i varummet. Men jag tyckte att det dröjde ovanligt länge innan det ens dök upp på skärmen att de kollade situationen. Men ja, när man själv såg det i repris så insåg man ju varför Arsenal-lägret reagerade som de gjorde. Ja,
sen har ju som sagt Arsenal varit väldigt bra på att liksom reagera och skapa tryck generellt i matcher, tycker jag. Även situationer som är bara tydligt gula så märker man ju att liksom Arteta ställer sig upp och visar med väldigt tydlighet vad han tycker att domaren ska göra. Och
han blir ju arg även när han får frispark med sig.
Exakt. Ja, men det är, känns nästan utstuderat stundtals. Arsenal har ju verkligen om något lag tagit till varje knep som finns tillgängligt för att vinna fotbollsmatcher. Och där att lägga press på domare och bygga den liksom miljön på något sätt, det är en del i det spelet som de också har, jag vet inte om man ska säga, tagit nya kliv i, men som jag tycker är nästan tydligare den här säsongen, att de är extremt mycket mer på, extremt mycket mer liksom visa, men det där ska vara gult, det där ska vara frispark, blir arga när det får frispark också.
Sen förstår jag ju varför Arteta också, varför han exempelvis vill skydda en spelare som Bukayo Saka, för att det märktes ju direkt att Korea hade bestämt sig för att här ska jag markera revir och gå in med en riktig tryckare mot Saka direkt, så att han fattar vad som väntar honom den här matchen. Det tog ju ett tag också innan Saka verkligen lyckades ta sig förbi Kukureya, och det var ju hans inlägg som ledde fram till Merinos kvitteringsmål till sist, men där märker man ju att Arteta är väldigt beskyddande, att han vill verkligen tala om för domaren vad han tycker om det där när han märker då att Kukureya verkligen har pinpointat Saka och vill ge honom en riktig match.
Han gjorde ju det mot Lamine Yamal i veckan med den äran, får man verkligen säga, Kukureya, som ju har, om man går tillbaka en säsong eller två i Kukureyas liv, så hade han ju dragit på sig fyra onödiga frisparkar mot en sån spelare som Bukayo Saka i den här matchen. Han har ju verkligen vässat sitt försvarsspel och sitt duellspel, för han kan fortfarande spela med den där aggressiviteten som han alltid har gjort. Alltså han är ju den typen utav försvarare som gärna kliver in och vill ha mycket närkontakt. Problemet tidigare var att han drog på sig så otroligt mycket frisparkar och blev en belastning, tyckte jag, många gånger för Chelsea.
Var väl en del här också väl?
Jo, han drog på sig ett par här också. Det gör han ju fortfarande. Men
tycker jag att han just nu är en av, om inte den bästa vänsterbacken i världen.
Jag tycker också han är.
Utifrån vad han har gjort det senaste tiden den här hösten. Jag tycker han är.
Och det här är en av aspekterna som jag tycker att han har höjt sig i. Att han kan behålla sin aggressivitet, men det blir liksom, han missar ju inte bollen varje gång i varenda tackling som han gjorde tidigare, utan han kan ju faktiskt, och sen kanske han tar de här tacklingarna inte i riktigt lika farliga lägen. Det var ju ofta att han drog dem så att det blev, ja, men de här halvhörn frisparkarna strax utifrån straffområdet som han orsakade många av.
Har vi så mycket mer att säga om den här tillställningen egentligen? Alltså jag tyckte Frida sammanfattade bra att det är ju två lag som sannolikt är ganska nöjda med den poängen. Frågan om Chelsea kanske är lite mer missnöjda utifrån liksom chans. Övertag.
De spelar ändå med en man mindre i.
Ja, just det, tvärtom. Ja. Nu tänkte jag helt snett i huvudet. Ja, men precis. Ja,
det. Ja, men det som också blev tydligt här var ju att Arsenal, det här var ju sex ganska tuffa halvlekar i rad de har haft på 7 dagar. Det är klart att de städade av Tottenham relativt enkelt, men det är fortfarande en hög anspänning att spela North London Derby. Sen har man Bayern München, vilket ju alltid är liksom, tar väldigt mycket kraft. Och sen den här, det syntes i andra halvlek att det var egentligen två ganska slitna lag, Chelsea för att de hade spelat med en man mindre, och de kom ju också från en tuff Europamatch. Men att det här spelschemat, de såg lite slitna ut helt enkelt på slutet, Arsenal, tyckte jag.
Mm, så såg feltajmat ut av att laga, alltså redan från start att de, ja men som sagt, att de aldrig riktigt kom in i matchen. Sen kändes det ju också som att ingenting Arteta försökte med fungerade ju heller. Alltså han plockar ju av Calafiori exempelvis, som blir varnad där i första halvleken. För övrigt en bra aktion av Reece James, alltså återigen ett exempel på hans rörlighet, resulterade i väldigt mycket bra för Chelseas del, och Calafiori drar på sig en varning. Sen sätter han in Marius Lewis Kelly och så drar han på sig en varning nästan direkt, så att det blev ju en väldigt hackig match. Det var inte så mycket fotboll som Arteta själv summerade, och det kan jag ju faktiskt hålla med om också.
Ja, och sen det där med Anthony Taylor och att han försöker hans problem när han, nu kan du klaga på honom igen, men hans problem när han dömer fotboll är att han försöker go with the flow, han försöker liksom styra matchtempot och han vill gärna liksom markera om man tycker, men det som händer när han inte bestämmer sig för en nivå i matchen utan han ska försöka följa med matchens flyt är att han blir otroligt ojämn i sina bedömningar. Alltså det som plötsligt kan vara ett gult kort i ena stunden blir ingenting i nästa därför att han tycker, ja, han försöker liksom följa någon slags matchrytm i sina bedömningar.
Are you not entertained?
Nej, jag är ju inte det.
Det var ju det som Enzo Maresca också tog upp faktiskt när han pratade om Caicedos röda kort. Och Maresca medgav ju att absolut, det är ett rött kort. Men varför fick inte Bentancur rött kort på Tottenham Stadium när han gick in väldigt fult då på Reece James? Så att där efterlyste han ju också att domarna skulle vara, eller ska vara, lite mer konsekventa i sitt bedömande. Men ja, det gick ju inte komma
för. Det måste man sluta med, att börja jämföra match för match. Och
nej, det håller jag med.
Var match lever sitt eget liv, för att använda en floskel. Och jag kan absolut, om Bentancur hade gjort det på samma plan i samma match, då hade det absolut varit ett valid argument liksom, men i det här fallet kan inte backa.
Men det håller jag med om, att det, man kan inte jämföra olika matcher i olika situationer, men i samma match och samma domare, samma spelare och så vidare. Där tycker jag att Anthony Taylor ofta blir extremt ojämn i liksom över 90 minuter för att han vill inte sätta, han har inte bestämt sig för nivå, han har inte liksom så här, utan han vill känna av, han vibe-dömer hela tiden, och jag har så jävla svårt för det. Jag
tycker att
det gör att han delar ut en massa jävla, han delar ut klart flest kort av alla domare. Därför att han försöker liksom hålla någonstans. Och det är så, jag vet inte, jag tycker han är värdelös.
Var det Bournemouth-Chelsea där han delade ut rekordmånga varningar? Ja. Så att de fick ha ett snack med honom efter den omgången. Och sen blev han, fick han vara fjärde domare nästkommande helg.
Tråkiga.
Så någonting i den stilen.
Jag begriper inte varför han har den statusen i engelsk fotboll som han har. Att det är honom de skickar ut på stormatcherna. Jag tycker det finns mycket bättre domare i den där ligan.
Alltså så här, om en domare, alltså alla de här domarna som dömer i Premier League, och nu kommer jag få liksom skit för det här, men det är egentligen kompetenta människor som har liksom gått den långa vägen fram till att döma fotbollsmatcher, vilket inte är lätt, för att säga det. Jag har mer överseende för domare som misslyckas, som ändå bjuder på underhållningsvärde. Alltså det, Matteo Lahoss tänker jag ju primärt på.
Ja, jag vet.
Och Anthony Taylor är väl någon form av liksom, i det här fallet, eftersom Mike Dean inte längre är igång, så blir han ju det närmaste som Premier League har just nu till en domare som ändå också är en artist. Till viss del.
Ja, jag vill inte ha artister, jag vill bara ha
jag vill ha konsekvens. Det finns många domare, alltså jag tycker, ingen är ju perfekt såklart, alla gör ju misstag, men det är någonting med Anthony Taylors sätt att liksom svaja som en jävla vindflöjel under matcherna, att han inte kan bestämma sig vad fan det är han håller på med. Han försöker vara skön, det stör mig som fan. Robert Jones, en domare jag tycker har gjort bra ifrån sig, om vi nu ska hylla någon. Vi lämnar den då. Konstaterar att Arsenal är kvar i toppen, lyckas inte dra ifrån. De hade ju haft hiskliga, kunde haft hiskliga 9 poäng ner till Chelsea. Nu står de kvar då på, vad är det, 5 poäng, med tanke på att Manchester City tog 3 i sin, fast det satt långt inne. Vi kommer till den matchen. Ska till London Stadium först, och West Ham Liverpool. Det slutade 2-0 till slut. Stor matchhjälte Alexander Isak, Frida. Äntligen fick han göra ett mål i Premier League. Det satt långt inne, men det var ett ganska fint mål han fick göra.
Ja, nej, men verkligen. Det var ett lugnt och behärskat avslut från honom. Jag reagerade faktiskt på, för att tidigare under matchen så kände jag hela tiden att ibland så drog han sig ut i just den ytan i straffområdet lite för ofta, att han skulle ha varit legat lite längre fram, men i just det läget så blir det ju perfekt. Och som sagt, alltså det är ju hög teknisk skicklighet bakom det där avslutet, och jag tror att det var väldigt, väldigt skönt för honom. Han såg ju också främst lättad ut. Visst, det fanns glädje också, men det lyste verkligen från alla Liverpool-spelare när de fick med sig de här tre poängen, att det här var nog väldigt, väldigt skönt för dem att ändå få någon typ av arbetsro efter den turbulensen som har varit. Jag tycker fortfarande att Isak kan bli ännu bättre, alltså att förståelsen mellan honom och övriga spelare och hur de ska förstå hans rörelsemönster, det kan absolut bli ännu bättre. Det jag annars tar med mig från den här matchen är ju främst Lucas Paqueta. Ja. Som nog ingen riktigt förstår vad han sysslade med. Både på planen och sen efteråt när han tog till sociala medier för att försvara sitt eget beteende när han blir utvisad med drygt 10 minuter kvar.
Nej, men man måste faktiskt liksom ifrågasätta, inte bara ifrågasätta beteendet, för att det är klart att beteendet är ju helt, alltså han snackar sig till båda korten. Och det, han ger ju domaren till slut inget val. Han har ju ganska mycket tålamod med honom.
Ja, och han säger ju till, domaren säger ju till, alltså kapten Bowen där, att ja, nu får du se till att tygla honom för att annars får han en andra varning. Och då går Paqueta fram ännu en gång. Det är helt bizarrt.
Det är ju dessutom Alisson som är den som på något sätt stoppar upp det egentligen.
Han försöker ju liksom prata med honom och så här, fan, ta det lugnt nu, det är inte värt... Med tanke på den historien han har med spel och med liksom uppgjorda resultat och så vidare, som ju han har varit anklagad, som har blivit friad för, men det har väl handlat om vilken inblandning han har haft i olika saker. När man har den historien så kommer ju liksom frågorna komma runt ett sånt här rött kort.
Hur lättvindigt kom det första gula?
Inte speciellt.
Nej, men det var ju för att det var ju Fylkrug som han fick en frispark mot sig. Och det var det Paqueta protesterade emot. Mm. Så som jag minns det i alla fall. Så att det var ju, ja, det var bara en märklig situation från början till slut. Sen så hans försvarstal då, alltså han skriver ju på sociala medier, någonting i stil med "It's ridiculous to have your life and career affected for two years without any psychological support from the Federation. Perhaps this ridiculous behavior is just a reflection of everything I've had to endure and it seems have to continue enduring. I'm sorry if I'm not perfect." Och där blir man ännu mer förvirrad. Vad är det du försöker säga? Jag kan tänka mig att det har varit väldigt jobbigt för honom när den här utredningen har pågått mot honom, som han ju friades ifrån då helt för inte särskilt länge sedan. Men jag fattar inte riktigt vad han menar. Och ja, jag tycker helt enkelt inte att det är tydligt varför han dels betedde sig så här och dels då vad det är han försöker säga i sitt meddelande.
Jag tror att han måste, det är rättfärdigt såklart inte hur dumt det är att prata till sig två gula kort inom loppet av någon minut, men han måste blivit väldigt, väldigt irriterad över det första gula, tänker jag.
Ja, det är klart
han måste ha tappat det fullkomligt på det första gula och sen bara liksom inte kunna släppa det. Och det måste han kunna hålla kylan bättre, såklart.
Men det handlar inte ens om att hålla kylan, för att han går därifrån flera gånger. Spelare går emellan eller som kommer och håller om honom. Och sen går han ändå tillbaks när han har fått tillsägelsen. Han har blivit tydligt instruerad av domaren. Nu har du fått gult kort. Jag kommer inte ha hur mycket tålamod som helst. Nu räcker det.
Liksom. Ja, domaren har ju tålamod.
Ja, och domaren har haft ganska mycket tålamod med honom. Spelare har gått emellan. Bowen har varit där och försökt prata med domaren som egenskap av lagkapten. Allison har pratat med Paqueta i egenskap av brasse. Och pastor.
Ja, just det.
Och allt möjligt. Allison är liksom pastor för alla de brasilianska fotbollsspelarna i Premier League. Han har liksom en tajt relation. Så han är framme och liksom försöker vara gjuta olja på vågorna. Och det går bara inte. Och så går han tillbaka ändå. Och då ger han ju domaren ingen möjlighet att göra någonting annat än att göra.
Man ser liksom besvikna blicken på de Western-spelare som liksom varit ganska liksom eld och lågor. För att liksom prata.
Det hade ju varit vansinnig om jag var West Ham-supporter eller West Ham-spelare.
Jag bara tänker att det måste finnas någonting annat, någonting som han inte får fram i det här meddelandet. För som sagt, det är väldigt svårt att förstå just nu vad det är han faktiskt
Att han mår dåligt. Alltså jag är helt övertygad om att det här varit fruktansvärt tufft för honom. Att han säkert inte har fått det stödet som han hade behövt. Men det spelar liksom ingen roll i den här situationen. Jag vet inte. Det hela är väldigt märkligt och olyckligt, för det är en duktig fotbollsspelare som är väldigt, väldigt viktig för West Ham.
En annan så här, duktig fotbollsspelare som inte fick vara överhuvudtaget på planen den här matchen i Mohamed Salah.
Han var
petad. Det är ju ändå anmärkningsvärt att han, det är inte bara att han liksom börjar på bänken, han kommer inte in överhuvudtaget i den här matchen. Då var det ändå ganska länge som Liverpool var nollade fram till att Isak står rätt där och placerar in 1-0 målet.
Mm. Och Wirtz, ska man säga, gör ju faktiskt en bra match också.
Ja, Wirtz gör ju sin kanske allra bästa match i Liverpool-tröjan. Han var ju bäst på plan. I stort sett allting går genom honom. Han fick nu de här ytorna, och det kan man ju också ifrågasätta då. Är problemet att det blir för trångt med Salah och Wirtz på planen samtidigt? Det känns ju inte som det borde bli det. Men där Wirtz har funkat tidigare är ju när han har spelat då ute till vänster till exempel. Nu började ju Wirtz centralt som den här tian och gjorde det ju fantastiskt där. Alltså där fick man verkligen se vilken slags fotbollsspelare det är, vilka otroliga fötter och så skickliga ner på de här små ytorna. Han var ju matchens gigant verkligen i igår. 2-0 blev det till slut. West Ham hade ju egentligen, de hade ett, Bowen fick ju ett superläge där i slutet på matchen. 2-0 målet kom ju, det var ju typ nästan matchens sista spark som Gakpo gjorde den. Tänk om Gomez bara hade kunnat skjuta där istället. Kunde ha fått göra sitt mål äntligen.
Ja, Gakpo verkar knappt fira där heller. Men det var väl att han undrade om det var någon form av offside. Ja, det, annat. Han såg lite...
Han såg nog ut som att han trodde det var offside. Ja. Vi släpper den då. Men ja, Salah, vi får väl se ifall han är tillbaks på onsdag igen. Är det ju match borta mot Sunderland. Det kan bli tuff.
Jag kommer vara där.
Du kommer vara där. Och följa Alexander Isak.
Kul.
Tveksamt skulle jag säga om Salah startar den också, för att jag menar, det här såg ju väldigt mycket bättre ut spelmässigt än vad det har gjort de senaste veckorna.
Alltså saker man säger och uttrycker åldras så dåligt ändå, tänker jag så här. Kommer ni ihåg i våras?
Det beror på vad man säger, Makoto.
Tack.
Exakt.
Ja, men vi var väl alla överens om att det var helt bisarrt att varför har ni inte förlängt med Mo Salah?
Ja, absolut.
Ja, det var vi alla överens om. Nu med facit i hand när de sitter på ett längre kontrakt med Salah här igen, och det kanske snarare kommer bli en belastning för dem på sikt om han inte, om den spelare som kan, han kommer inte vara jättenöjd av att sitta på bänken och vara petad och vara ett andra alternativ.
Nej, det kommer han inte vara.
Det var bara det jag ville säga.
Vi tar oss till Manchester City Leeds 3-2 till slut, Frida. Det här, alltså efter första 45, det stod 2-0 till City och man kände den här matchen är ju färdigspelad. Behöver de ens komma ut till andra halvlek? Leeds har ju ingenting här. Så Calvert-Lewin med den mest tursamma piruetten man någonsin har sett. Och sen en straff.
Det var en dålig touch från hans sida.
Nej, det är ju obegripligt. Det var så många dåliga touch i rad från båda sidor att den plötsligt bara var bollen i mål och ingen fattar någonting. Det blev ju väldigt spännande slut. Phil Foden, stor matchhjälte. Han är nästan 90 minuter mellan sitt första och sitt andra mål. Kan vara någon slags rekord. Jag har inte sett något om det, men det slog mig att det måste vara bland de längsta avstånden tidsmässigt mellan första och andra målet i en match när man gör det i första och i 90:e.
Ja, det är väl svårt annars.
Det kan inte komma så mycket längre ifrån.
Nej,
han har ju verkligen kommit igång. De behöver ju fler målskyttar än bara Haaland. Så att det är ju väldigt positivt för Man Citys del att hans målskytte verkar ha lossnat nu. Men det som du säger, andra halvleken var ju väldigt bra från Leeds sida. Och det är ju för att Farke gör ett par förändringar. Alltså han går från ett 4-3-3 till ett 5-3-2. Och så sätter han ju in Calvert-Lewin då. Som får löpa på en massa långbollar. Så de spelar med två man där fram. Och det gör ju att de kan fightas om de här bollarna i straffområdet och göra det obekvämt för City. De såg väldigt obekväma ut också, så att visst, det blir ju förlust och det är en del slarviga misstag i avgörande lägen, exempelvis då när Tanaka slår bort en passning precis innan Fodens avgörande mål, men samtidigt så får det ändå ses som ett steg framåt för Leeds. Faktumet att de ändå kan göra en sån här typ av insats mot ett toppmotstånd på bortaplan, men jag tror ändå att Farke måste börja vinna matcher mer konsekvent för att supportarna verkligen ska vara på hans sida. Mm.
Lite måltorka på Erling Haaland. Han jagar ju sitt 100:e mål i City-tröjan. Han har känts lite trubbig senaste tiden.
Ja, det har han ju kanske gjort då, men det är ju för att vi sätter ribban så himla högt för honom. Ja, det är väl kanske egentligen efter landslagsuppehållet här när de firade stenhårt Norge då, att de hade tagit sig till VM. Det är väl efter det som han har sett lite sådär, lite tröttare ut. Så att jag vet inte om det kan spela in att han firade för hårt. Men oavsett så, som sagt, det är precis detta som Man City behöver för att alltså innan den här matchen så tittar man på den interna skytteligan så var det ju Haaland klart för alla andra och sen så en massa spelare som stod på ett mål. Det var väl egentligen Estev som hade andra platsen i deras interna skytteliga och han spelar i Burnley. Det säger jag ganska så mycket.
Ja, det har ju förlitats, men alltså att Foden är igång nu, det kan ju liksom inte... Det kan ju inte överskattas hur viktigt det är, för jag menar, vi pratar ligans bästa spelare för två säsonger sedan som var helt
avsaknad. Det kan vara skillnad mellan andra plats och första plats. Alltså det är så pass stor impact att kunna ha om du får tillbaka den gamle Phil Foden, om man får säga så. Han är inte så lastgammal än, men alltså...
Nej, han är bara 25.
Han inte är mer än.
Nej,
kanske inte är.
Nej. Det är för att han har typ 6 barn. Nej, men typ 3 barn som det gör att det känns som att han är äldre än han faktiskt är.
Jag tror att han var väl en av den här skocken. De var nästan exakt lika gamla. Det var ett helt gäng där som är typ maj, april 2000. Sessegnon och han och Jadon Sancho med flera stycken som fyller ungefär samtidigt. Ja, det är ett otroligt tillskott för dem. Jag menar, uttrycket almost like a new signing kommer ju väl till hands. Vi pratade ju inte mycket Phil Foden i somras när City hade köpt spelare. Vi pratade mycket Marmoush, vi pratade Ryan Cherki som har kommit in och andra offensiva spelare. Och sen var det så här, Phil Foden finns ju där, men jag menar, han var ju så pass anonym under förra säsongen att man, när jag ställde upp City-elvor under sommaren med de här nyförvärven, så var ju inte Phil Foden med. Nu är han ju självklar igen. Precis lika självklar som han var säsongen 23-24.
Och bara flika in också att de åkte på en rejäl smäll mot Bayer Leverkusen tidigare under veckan. Och det var ju för att Guardiola valde att rotera väldigt kraftigt. Mm. Just för att det är mycket matcher nu de här veckorna. Men det fungerade ju inte alls då. Så att det var väl skönt för honom på så sätt att de lyckades studsa tillbaka.
Ja, det var tunga 3 poäng ändå där, för att City är nu på andra platsen igen. 5 poäng bakom Arsenal och 5 poäng i början på december, det är ändå inte så mycket, speciellt om City kan få fart på grejerna igen. Och det är ju en intressant tabell generellt ju, med tanke på att mellan Manchester City då på 25 poäng ner till Crystal Palace på 9:e plats är det bara 5 poäng också. Så att det är otroligt mycket spel, eller mycket lag däremellan, och många lag som är inblandade i de här Europaplatserna fortfarande.
Hur många hack gick Liverpool upp från den här 12:e platsen av att vinna? Det måste ju varit några placeringar ändå.
Ja, de är uppe på 8:e plats nu. Ja, de är precis mitt emellan Manchester United och Crystal Palace. Så vi kan väl ta oss till Selhurst Park då. Om vi sa att det var en match med två halvor med olika ansikten i Manchester, så var det definitivt på Selhurst Park också, för att Crystal Palace var det klart bättre laget under första 45 och sen orkade man helt enkelt inte, och den där skadan på Ismail Assar som vi fick gå av efter ett tag, det märktes att man tappade någonting när han gick ut och Nketiah kom in och sen är det nog de här Conference League-matcherna på torsdagarna. Det här är ett lag som inte är van vid att spela 2 gånger i veckan på det här sättet. De såg tröttkörda ut helt enkelt.
Och då roterar inte bort hela laget på Europa-veckorna som en viss Pep Guardiola gör.
Nej.
Ja, alltså de kan ju inte göra det. Det är faktiskt det som är deras primära problem. Att de har ju alltid svårt att hålla upp energin efter att ha spelat tidigare under veckan, eftersom att truppen inte är så bred. De har en bra startelva, men inte så mycket mer än så. Ska ju tilläggas också att Nketiah, han bränner ju faktiskt ett jätteläge när han kommer in också. Okay. Så där när Luke Shaw helt plötsligt är snabbare än honom. Han ska göra bättre ifrån sig där. Men samtidigt så, då fick ju Man United en ny chans åtminstone efter halvtid, för att Palace fick väldigt mycket tid med bollen i första halvleken. Så att det var ju massiv skillnad efter halvtid då, alltså mycket större intensitet från Man Uniteds sida, och de gav helt enkelt Palace ja, mycket, mycket färre möjligheter att vila med bollen, så att säga. Sen är det ju ett väldigt skickligt avslut också från Stekse, får man säga, som hittar, ja, verkligen, den här vinkeln.
Första målet på ett år. Var det 364 dagar sedan han gjorde mål senast? Det är ett klassmål. Och det var ju ett, det är inte bara det att Crystal Palace blev trötta. Jag tyckte man såg på Adam Wharton att han gick ner i kvalitet. Och han är så otroligt viktig för det där mittfältet för Palace. Han orkade inte och han byttes ut då med 20 minuter kvar ungefär. Och då var han ju slut alltså. Och det märks att det är ju en ung spelare som inte... Han har inte liksom den fysiska förberedelsen för att spela så pass mycket och orka spela 90 minuter två gånger i veckan. Men det var ju också Manchester United som du säger som vred upp intensiteten och gjorde det mycket bättre under andra halvlek. Så det var verkligen en kombination av två saker, skulle jag hävda.
Det var ju viktigt också för dem att just för mig sedan har seger med tanke på hur det såg ut hemma mot Everton. När de också är en man mer under väldigt lång tid. Men aldrig riktigt såg ut att få med sig någonting, konstigt nog. Utan Everton var, ja, storleken större. Trots då att Man United hade ett sånt uppenbart övertag sett till antal spelare. Så att det här visar ju att Amorim, han kan ändå påverka dem. Alltså att han kan ändå säga åt dem i halvtid att ni måste skruva upp nivån. Ni måste springa lite mer, och att de faktiskt gör det då. Det är ju ett gott tecken åtminstone på att han fortfarande kan influera spelarna.
Mm. Lite kontroverser runt Crystal Palace straff. Har det varit, dels fick den slås om med tanke på att han dubbelträffar, han träffar stödjetån i första läget, någonting som hade blivit en ogiltig straff, eller det blev en ogiltig straff, men det hade blivit ett inspark för ett halvår sedan. Nu för tiden så får han slå om straffen. Det är den här...
Jag undrar hur den regeln kom till, eller att man började tänka på det.
Ja, det var Alvarez i Champions League som vi fick rätt stora konsekvenser, får man säga.
Man är fortfarande inte än idag lyckats liksom lista ut, träffa han verkligen bollen två gånger eller inte? Det var ju helt omöjligt att se på dem där.
Jag tycker också så här, gör det verkligen någonting? Kan,
nej, jag tycker
bara
också att det är konstigt.
Mål?
Vad spelar det för roll?
Ja. Jag kan känna det också när det är så tydligt att du verkligen inte har försökt att träffa bollen två gånger. Det är skickligt om du lyckas göra det medvetet. Sånt.
Nej, alltså det är inte så att han har liksom flippat upp bollen till sig själv och dragit från volley från 5 meter. Liksom.
Ja, det är ju tydligt. Liksom. Om vi kan ha en luddig hand.
Också så, varför skulle någon göra det? Det är ju så bisarrt.
Ja, nej, det är, jag tycker också det är en konstig grej. Det är väl bara skita i. Men det var också lite kontroverser runt hur straffen kom till ju. Mateta... Hur pass träffat blir han egentligen av Lenny Lloros?
Det är jättestraff, bara att Mateta föll väldigt teatraliskt, så är det fortfarande straff, tycker jag. Det är ju,
Lenny Lloros snubblar ju där liksom, och han är ju på honom.
Jag vet inte, Matetas problem med hur Lenny Lloros hamnar i situationen, det är ju...
Det kan man hålla med om. Men det var viktiga 3 poäng för Manchester United i alla fall. De behövde studsa tillbaka efter den där Everton-matchen och Crystal Palace på bortaplan. Det är ingen lätt match. En riktigt, riktigt tuff match och en tung skalp då. Ska vi ta oss därifrån till helgens andra London Derby. Det är mellan Tottenham och Fulham. Frida, vad händer i Tottenham? Alltså Thomas Frank, det är inte bra stämning i Spurs-läget just nu.
Nej, verkligen inte. Alltså han har ju stor press på sig. Och det är ju för att Tottenham skapar väldigt lite. Och sen så försätter de ju sig i en rätt jobbig sits här också. Det var ju en bizarr match på många sätt. Alltså det är ju först målet då som kommer sig av att, ja, Fulham har ju faktiskt en hel del tur på vägen fram till att bollen faktiskt hamnar i målet. Det är en styrning där, inte minst på Udogi, som gör att de får in 1-0 väldigt tidigt. Men sen har man ju Vicarius utflykt som... Ingen riktigt förstår varför han så desperat vill spela
passa
bollen
där
i planen istället för att bara peta ut den över sidlinjen istället och ge det tillbaka in i målet. Men det gör han ju inte, utan det är istället ett väldigt, väldigt fint avslut, får man säga, från Harry Wilson som lyckas curla den runt och in i målet. Men frågan är ju också om inte någon av mittbackarna borde falla ner där, alltså, särskilt när då målvakten är så pass bortspelad. Men det gör ju också att matchen blir väldigt märklig, för att helt plötsligt så har ju Tottenham, de har ett 0-2 underläge, och publiken varje gång när Vicario har bollen så buar de. Och det kan man ju tycka vad man vill om egentligen, men samtidigt så ja, det hjälper ju ingen att, nej, de är så, att de vänder sig mot målvakten mitt under match. Sen hade ju Fulham kunnat haft 3-0 dessutom.
Ja,
Chukwueze i stolpen. Så att, ja, även om de skruvar upp tempot i andra halvleken är betydligt bättre, mycket tack vare Lukas Bergvall. Jag menar, hans passning till Kudus, det är ett fantastiskt avslut, men det är en lika fantastisk framspelning. Mm. Han har ju nick också som så nära smet in i målet. Mm. Men till syvende och sist så måste Tottenham börja vinna på hemmaplan. För just nu så är deras facit alldeles horribelt. Och jag tror det är väldigt många supportrar som tittar på Thomas Frank och tänker att ja, du vet inte vad du sysslar med. Ungefär så, för att de får inte ut så mycket av sitt offensiva spel. Och här såg de dessutom då skakiga ut defensivt.
Jag säger väl ungefär samma sak som jag sa när vi diskuterade Franks framtid här för mindre än en vecka sedan. Liksom att det ger det tid. Alltså det finns ingen anledning att börja kasta sig in och börja byta eller tänka någonting. Såklart att det inte har sett bra ut. Men jag tror att, jag tycker inte Frank har bevisat att han skulle vara liksom fel för rollen på något vis än. Det måste få ges tid att han ska faktiskt hitta rätt med det här och hitta någonting. Sen absolut, om resultaten fortsätter på en nivå som det gör, kan det göra det helt omöjligt att fortsätta och, behöva gå en annan riktning. Men än så länge tycker jag inte man ska ens överväga att byta tränare.
Jag tror så här att det som får Tottenhams ledning att se väldigt, som försätter dem i ett väldigt dåligt ljus just nu, det är ju att de tittade på ett antal tränare innan de bestämde sig för Thomas Frank. Och det var ju även då Marco Silva och Andoni Iraola. Båda de tränarna har ju åkt till Tottenham Stadium den här säsongen och vunnit mot Tottenham. Jag är bara förvånad över att dels att man tittar på tre tränare som är så pass olika, alltså sett till sin filosofi. Alla vet ju hur Thomas Frank vill spela. Alla har väl sett Brentford spela fotboll. Jag är bara förvånad över att Tottenhams ledning, de landar i det här beslutet. Och sen så nu kanske de sitter och tänker att oj, vi skulle ha gått från annan tränare med en annan ideologi. Jag bara ifrågasätter lite om de verkligen visste vad de gjorde. Alltså om de verkligen visste vad det är Thomas Frank är bra på och vad han kanske är mindre bra. Och överensstämmer det verkligen med Tottenhams identitet eller så som de vill vara? Jag är inte säker.
Det är ju en helt annan sak att träna Brentford och träna Tottenham och liksom vad kravbilden är på vilken typ av fotboll du ska spela och vad du ska göra och vilka typer av spelare du hanteras med och annat. Men de är ju bra, danskarna, de danska tränarna. De är ju bilförsäljare allihopa. Det har vi väl sett i Svenska Fotbollförbundet också, höll jag på att säga. Gällande Vicario-situationen tänkte jag på det här när du sa att de skulle peta ut bollen. Alltså så här, där ska han tjonga ut bollen. Och sen ska han inte tänka på konsekvenserna av det.
Jag ska tillbaka in i mål, fort så in i helvete.
Jo, men när man bara petar ut bollen, då är det ju snabbt inkast, pang, och så har Harry Wilson krullat in den ändå. Men det blir ju väldigt fel när man bara rensar ut bollen på det här sättet. Sen tycker jag på något sätt, och då kanske man letar fel, att det känns lite passivt. Försöken att återerövra på något sätt, absolut att det är en som halkar till där, som ger Wilson luckan att skjuta och sånt där. Men det blir ju bara pannkaka av alltihop på något vis.
Ja, det, så kan man väl sammanfatta. Det blev pannkaka av alltihop. Ja. Det får man verkligen säga.
Ja, det
säga.
Blev
det. Lite så här, sura miner också efteråt. Pedro Porro som skäller på Lukas Bergvall för att han tackar supporten efter matchen. Det är ju liksom dålig stämning generellt. Verkar det som i den här
tiden. Vad säger du, Frida, om den biten? För det, jag tycker det är en sån intressant kulturkrock, just det här med Bergvall och Porro i det här läget.
Ja, alltså Porro vill ju såklart försvara Vicario och är ju ursinnig då på att delar av publiken, det var ju långt ifrån alla, men att delar av publiken har buat då åt Vicario. Och där kan jag ju förstå Porro. Jag menar, det hjälper ju inte någon, som sagt, om man ska hålla på och bua sina egna spelare, även om de gör, ja, får ett fullständigt hjärnsläpp. Men samtidigt så förstår jag ju Bergvall också. Jag menar, det är inte alla supportrar som har buat under matchen. Så att han tackar publiken tycker jag är helt rätt. Så att jag vet inte, det är ju inte svart eller vitt i det här fallet. Men jag är väl mer på Bergvalls sida än vad jag är på Pedro Porros.
Men det märks ju att Bergvall är fostrad i en allsvensk kontext. om vi säger så, i det här läget.
För att det är... Jag tycker Bergvall är lite gullig också, för att han vill ju alltid göra rätt för sig. Så blir han så upprörd när, ja, men till exempel när han får ett domslut emot sig, så ska han alltid fram till domaren och försöka förklara då varför han gjorde på sättet han gjorde. Och samma här när han blir ju chockad när Porro är så arg på honom, och så ska han försöka förklara då varför han gjorde. Jag tycker det är lite, ja,
but
det märks
ju
att Lukas Bergvall fortfarande är ung.
Det är supportrar. Nej, men det, jag håller helt med där du säger, Frida, just om att man fattar ju så här att man kan inte nu i just det här fallet applådera och tacka fansen, det köper jag. Men sen blir det liksom, i allsvenskan kan det gå till överdrift det här med att spelarna ska förväntas tacka fansen oavsett hur fansen har betett sig. Och där på något sätt så blir det ju att Bergvall är ju fostrad i en sån miljö där du alltid förväntas tacka fansen när du har gjort det dåligt, förväntas eller med ställa dig där och lyssna på vad fansen har att skrika till dig. Och det, jag tyckte det var en väldigt spännande kulturkrock, för Pedro Porro har ju kanske lite en annan syn på den biten just.
Vi tar oss till Liverpool då. Evertons skulle ju följa upp den här succématchen mot Manchester United.
Det gick ju bra.
Det gick inte alls. Newcastle kom dit och bara körde över dem. 4-0 stod det rätt länge tills det blev ett tröstmål på slutet. Ja, Frida, vad vet vi om det här Everton egentligen? Jag tycker det är väldigt, väldigt svårt att dra några slutsatser.
Återigen en bizarr match. För många bizarra matcher den här helgen. Ja. Alltså där matcherna har utspelat sig på ett sätt som verkligen har präglat, alltså utfallet, om man säger så. Det är ju Chao som gör 1-0 direkta. Mm. Och sen så ligger ju Everton på alltså ett bra tag. Men så gör Lewis Miley mål, alltså ett skott som studsar precis framför Pickford och går mellan benen på honom. Där ska han ju göra det bättre, och det känner han säkert själv också. Men då sänks Evertons självförtroende helt. Så att, ja, å ena sidan, Newcastle gör en väldigt bra match, och de behövde ju detta för att de har varit väldigt dåliga på bortaplan den här säsongen. Mm. Men här
så
hade
första bortaserie.
Väldigt mycket mer energi än vad de brukar ha efter en Europa-vecka. Och jag landar återigen i att ytterbackarna Hall och Livramento gör enorm skillnad för dem. Det är väldigt positivt att båda de är tillbaka. Voldemar, det är 5 mål på 10 Premier League-matcher. Fortsätter imponeras av hur han länkar upp. Så det var ju...
Vilken touch vid målet alltså.
Ja, verkligen. Och han kan ju göra såna grejer. Han är ju inte bara en långskång som står inne i straffområdet, utan han kan göra så mycket mer. Så att det var ju en bra insats från Newcastles sida, men det var ju en oerhörd kontrast till Evertons seger på Old Trafford. Ingenting gick ju med de här riktigt.
Nej, för att jag menar, rent spelmässigt så var det ju jämnare än 4-1. Det får man väl ändå säga. Men det var som att bara allting ville in, och Voldemar, han är ju värd en trepengen.
Där har vi en underhållande spelare.
Ja, det kan man... verkligen så. Det är någonting jag förknippar med Newcastle också. Underhållande spelare. Det har liksom, det sitter någonstans i Newcastles DNA att de ska ha artister i det här laget. Och det kanske saknas lite grann runt omkring, men nu har man Voldemar. Jag menar, de hade ju San Maximin under många år, som ju var kanske hela ligans största underhållare. Han dribblade åt både rätt och fel håll fram och tillbaka 4 gånger innan han släppte bollen.
Blev väldigt ledsen att se att det inte låg någonting i uppgifterna om att han var aktuell för Haitis landslag till VM.
Det låg ingenting i det.
Nej, han har ju dementerat det själv, att det finns inga diskussioner eller någonting. Men det finns ju lång tid kvar att lösa det här, för det var kul att få se Gucci i VM.
Ja, verkligen. Nej, det är ju en...
Sen finns det ingen jag lider så mycket med som Barry. Jag undrar om han någonsin kommer att göra mål. Nu gör han ju ett här som blir bortdömt. Ja. Men träffen var så dålig att det nästan inte förtjänade att godkännas faktiskt. Alltså han får inte alls till det i de avgörande lägena. Men sen var han ju bra ändå mot Man United. Alltså han vann ju väldigt många luftdueller. Och det märks ju att David Moyes, han vill ju desperat att Barry ska komma igång. Men annars hade han ju startat med Beto varenda match. Så att det kanske lossnar till slut. Men jag lider lite med honom över att det än så länge går ganska knackigt.
Det är inte helt lätt alltid för Villarreal stjärnskott att lyckas i Premier League, kan man väl konstatera. Nico Jackson dök ju upp där. Nu tyckte jag i och för sig han gjorde det ganska bra sätt i vad jag trodde han skulle göra första säsongen där. Med vissa Ja, vissa fläckar kanske då. Barry har ju inte överhuvudtaget lyckats än. Så att, det är väl lite skillnad kanske.
På tal om anfallare med måltorka så fick ett mål bortdömt, så kan vi väl ta oss till Birmingham derbyt. Vi räknar in Wolves till Birmingham ändå ju. 1-0 till Aston Villa. Och Strand Larsen, han gjorde ju ett mål. Och där hade vi en till sån här situation. Spelare i bollbanan som står offside. Skymmer han målvakten? Nej, jag tycker väl egentligen inte det. Men är han i vägen för Martinez för att kunna rädda den? Ja, kanske i sådana fall. Men de här situationerna fortsätter ju att jäcka de engelska domarna.
Ja, jag tycker nog att han står i vägen i det fallet. Ja. Men det som du säger, att det visar ju bara hur Wolves fortsätter att ha enorm otur, eller snarare oflyt. Jag menar, Muscera nickar i ribban. Det är ju Martina som tippar den i ribban snarare i och för sig. Strand Larsen har ytterligare ett läge. Det händer liksom inte för dem. Och sen kommer Kamara med ett superavslut utifrån.
Ja, jäklar. Den sitter i krysset, du.
Ja, och det, så, och det här tycker jag är så himla intressant. För att när man tittar på expected goals så har Villa och Wolves lika mycket i expected goals. 11,9. Och en anledning till det är ju att Villa ofta gör spektakulära mål utifrån. Så att, ja visst, det är ju positivt på ett sätt. Men skapar de tillräckligt mycket för att det ska vara hållbart i längden? Det är ju en annan femma. För man ser ju på Wolves uppenbarligen att de som inte tar sina chanser, de ligger sist i tabellen och har inte vunnit en match än så länge. Så att, ja, jag kan ändå lida lite med dem, för att återigen så tycker jag att de gör en rätt så bra insats, men får återigen ingenting ut från det.
De puttrar med, Villa.
Ja, de gör det, absolut.
Man har ju vänt hela säsongen, ja, från verkligen att ha varit, ja, men dödsdömt i stort sett, eller åtminstone legat väldigt långt ner i tabellen, till att de helt plötsligt, ja, det känns ganska stabilt. Och där får man ju ge mycket cred till Unai Emery, för att han hade kunnat inte få sparka nu kanske, men livet hade kunnat vara betydligt jobbigare för honom just nu jämfört med vad det faktiskt är.
De är på samma poäng som ett Chelsea vi ändå hyllar unison som en titelutmanare. De är en poäng efter ett City som, ja, vi också unison hyllar som en titelutmanare. Aston Villa ska inte glömmas bort det där kanske ändå. Det kan bli en väldigt fin säsong för dem trots allt det här också.
Ja, de har ju, det är den där förlusten mot Liverpool. Annars så har de ju vunnit, ska vi se här.
Väldigt många fotbollsmatcher senaste tiden.
Ja, de har inte tappat på en, men förutom den, det är ju enda förlusten då sen man åkte på den där 0-3 i augusti mot Crystal Palace på hemmaplan. Sen har man bara en förlust sen dess, och det är på Anfield. Så det har verkligen sett riktigt, riktigt bra ut, och det är inte för inte som Aston Villa kommer vara med där uppe i år igen. Och nu har man kanske lärt sig någonting också om att balansera Europaspel och så vidare, för att det var ju ett jätteproblem förra säsongen för dem. Man såg att de tappade så mycket poäng varenda vecka det hade varit Europaspel, så såg man hur de vek ner sig och tappade poäng i slutminuter och så vidare. Det där har man förhoppningsvis lyckats balansera upp då.
Ja, jag har bara den där lilla brasklappen som sagt, men det är ett bra lag överlag.
Så är det verkligen. Vi kan ta oss till ett annat bra lag då. Sunderland. Man tänkte ju nästan när det blev förlust där förra omgången att kanske är magin liksom det magiska stoftet, är det slut nu? Det var det inte. Trots att Bournemouth öppnade den här matchen spektakulärt. Får man verkligen säga. Två mål på första kvarten, och det kändes som att nu kanske Sunderland, verkligheten har kommit i kapp. Men det har den inte, för att de vänder den här matchen till seger 3-2 på ett otroligt imponerande sätt. Och vad är egentligen taket för det här? De här nykomlingarna som egentligen inte ens skulle gått upp den här våren. Det var ju för tidigt för dem. Det hade varit bättre om de inte gick upp nu. De skulle gått upp nästa säsong.
De har köpt jättemånga fotbollsspelare och fått ihop det till en bra grupp. Det är ju nyckeln som de har haft egentligen.
Ja, hur länge kan det fortsätta?
Alltså, om jag får snöra in på expected goals igen. Jag vet att det är vissa som tycker att expected goals är bara skit. Men jag tycker ändå att det ger en rätt så bra bild av saker och ting. Och på tal om 11,9 som alltså är expected goals för både Villa och Wolves, så har Sunderland också det. Så att återigen, det visar ju att de har ju överpriserat presterat. Men jag tycker å andra sidan att det märks att det är något speciellt med just Stadium of Light. Jag är inte förvånad att de kan vända på ett sånt här 0-2-underläge till seger, för att det är som att publiken ger dem extra energi. Spelarna jobbar väldigt hårt, aggressiva, hela tiden pådrivna då av supportrarna. Ja, det är, jag tycker ju som sagt, de har fått ihop någonting väldigt bra, delvis då på grund av att de har värvat in en massa spelare, men också för att de hela tiden rider på den här framgångsvågen. Jag tror att man satte liksom stämningen från början när man besegrade West Ham i första omgången, och sedan dess har det bara rullat på, och man rider liksom på den här sköna känslan av att ja, men vi kan vara med, vi kan besegra vem som helst. De har ju det självförtroendet just nu. Jag menar, Bournemouth fick inget dåligt lag på något vis, och det är klart att de radar upp en del chanser också, men ja, Sunderland har det där lilla flytet med sig, så jag tror väl att det kan bära rätt så långt. Jag tror väl och förutsätter att de kommer halka ner en bit i tabellen, för att det inte alltid är hållbart att, ja, när man märker att ett lag överpresterar till viss del. Men jag tror definitivt när säsongen är över så kommer man titta tillbaka och titta på Sunderland som den stora överraskningen.
Mm. Det vi har ju hyllat Ruff, så han gör ju en bra match här också. Men hans främsta highlight är när han ligger intrasslad i nätmaskerna. Yeah. Efter, vem var det som, var det Adam som satte långskottet från, yeah, från mittcirkeln? Precis. Det är ju ett otroligt, otroligt mål.
Säsongens längsta.
Ja, det måste det ju vara.
Och Harry Wilson stod för det näst längsta på samma dag. Det, ja, var lite det. Intressant.
Ja, verkligen. Tyler Adams, den spelare han har liksom kommit, man har glömt bort lite grann. Minst när han var väldigt nära Chelsea för ett par säsonger sedan, så köpte de Caicedo istället, vilket jag inte tror att de ångrar på något sätt. Jag tror att de är nöjda med Caicedo. Men Tyler Adams, han har kommit igång efter sin skada och gör det bra i Bournemouth där. Nu vart det bara det var inte förlust den här gången, men
Bertrand Traoré gjorde mål. Det var inte någonting man kanske trodde på förrän han skulle dyka upp i Sunderland tröja och göra mål, men där är han.
Där är han. Nottingham Forest, Brighton 0-2. Forest som ju har sett betydligt bättre ut sen de anställde sin tredje tränare för säsongen då. Men här gick de på pumpen, Frida. De Kuyper, säger man så. Gjorde ju en kanonmatch här för Brighton till exempel.
Ja, precis, alltså Brighton skapar ju en hel del, bränner ju faktiskt ett par riktigt stora lägen också, så att jag tror väl att Sean Dyche har gjort ett jättebra jobb i Nottingham Forest, och när de mötte Malmö tidigare i veckan så roterade han ju ganska kraftigt och de lyckas ändå vinna med 3-0, men här var Brighton storleken större ändå. Sen sker ju ett misstag där på slutet också, vilket gör att de kan få in den där tvåan. Så att Sean Dyche har varit där en eller två dagar längre nu jämfört med vad Postecoglou fick, så att han har redan slagit det rekordet. Så jag tror väl att han sitter säkert, och det här har ju också fått Nottingham Forest att drömma om att de ska kunna gå långt i Europa League, och det var ju det ledningen snackade om också när de plockade in Postecoglou, att ja, vi ska vinna titlar. Vem vet, Sean Dyche kan få vinna en titel den här säsongen.
Alltså, Sean Dyche vinna Europa League, det hade man ju inte hatat.
De Kuyper var ju viktigt för dem, inte annat. Han har varit lite småpetad i Brighton senaste tiden, varit utanför startelvan och allt möjligt. Det var väl ändå den intressantaste försvarsvärvningen jag tyckte de gjorde här inför säsongen. Få igång honom, så kommer han vara väldigt nyttig för dem om man tar tillbaka sin startplats där på permanent.
Och var ju inte riktigt försvarare i den här matchen heller.
Nej, man är ju offensivt lagd, så att säga.
Han spelar väl som central mittfältare här. Mer
de
eller
var lite överallt faktiskt. De är ju väldigt flexibla på det sättet, Brighton-spelarna.
Ja. Vi har en match kvar, va, som vi inte
Brentford
har
vann, va?
Precis, Brentford slog Burnley. Burnley som börjar få det kämpigt nere i botten där. Det är klart att så illa som Wolves har man det inte. Men man är just nu på 19:e plats på bara 10 poäng, och den där trenden, den där formen ser ju inte ut att peka uppåt. Pilen pekar neråt, Frida, och det blev inte bättre i helgen.
Nej, jag hoppas att ingen gick hem för tidigt dock. För att det hände ju inte så mycket i den här matchen fram till minut 81 när allting hände. Och båda lagen får varsin straff. Och sen gör ju Igor Thiago då sitt elfte mål den här säsongen. Jag tycker, ja absolut, Burnley ligger ju riktigt risigt på det. Just nu ser det ut som att de kommer bli ett av lagen som åker ur. Men det är ju också i ögonfallande att Brentford ligger 10 i tabellen, tycker jag. Alltså visst, de har ju ett par bra spelare. Mm. Men det är ju ett väldigt rakt spel som stundtals inte ser särskilt vackert ut. Särskilt inte då i första halvleken här. Men det funkar ju bevisligen. Och credit till de offensiva spelarna. Dels då de som har kommit in också. För att de fyller ju verkligen på i boxen och är ju ett hot åtminstone när de kliver framåt. Men som sagt, ja, jag tycker att det är ganska inte sensationellt att de ligger 10 i tabellen. Men jag tror att det var rätt många som trodde att de faktiskt skulle få det svårt att hänga kvar. Med tanke på hur många förändringar som faktiskt skedde både i truppen och på ledarskapssidan också.
Att Igor Thiago gjort 11 mål på 13 Premier League-matcher är sensationellt.
Ja,
jag vet inte riktigt vad man ska säga ens. De tappar alltså en Boom och Wissa. De plockar en kille i staben, bara, vi låter väl honom vara huvudtränare, mer eller mindre. Man har ingen aning. Man tänker, nu måste väl verkligheten komma i kapp den hela kvartersklubben. Men nej, de slutar ligga 10 ändå. De har återigen en av ligans bästa forwards och ingenting är logiskt. Så de spelar fortfarande väldigt rak.
Och jag menar, han är inte ens en värvning. Han fanns ju där. De bara hittade honom i skafferiet. Vad fan, vi har ju den här.
Han var ju skadad också förra säsongen, ska man komma ihåg. Tanken var ju att han skulle börja göra avtryck tidigare, men det var ju rätt så bra timing då när de faktiskt tappade ett gäng spelare att han nu har kunnat kliva fram och visa vad han går för. Jag tyckte det var kul också för att Keith Andrews, tränaren, sa efter matchen att han hade haft ett snack med Thiago i halvtid och sagt åt honom att du måste göra bättre ifrån dig, göra större avtryck. Och sen så går han ut i andra halvleken och gör ju faktiskt det. Så att Andrews var väldigt nöjd. Men jag tyckte bara var kul. Alltså han är ju väldigt, han är väldigt ärlig i sina intervjuer på det viset. Så och, typ Balen hade ju Thiago fått sig en avhyvning där.
Man är otroligt svag för om det verkligen är så att det var en så pass simpel instruktion i paus. Det var inte liksom ta de här, leta upp de här ytorna och försöka kombinera här. Utan det var spela bättre. Okej.
Okay. Ja, men jag tror det var mer att han skulle ta för sig lite mer. Men också att det handlade om att, jag menar, hans lagkamrater måste ju också se till att han får service, att han får bollen till sig. Så att det gjorde ju Brentford betydligt bättre i slutet av matchen.
Alltså att Ouattara är bärande är logiskt, för det är deras dyraste värvning de någonsin gjort, om de skulle på något sätt försöka täcka för allting för. Och där har de ju också lyckats med verkligen, som de, och jättesmart scouting att liksom identifiera att han kanske inte kommer ut till sin fulla rätt i Bournemouth och hitta den typen av spelare som gör att tappen av en Boom och Wissa inte har varit så kännbara. Men just det här att Igor Thiago bara plötsligt dyker upp och ser ut som, ja, en av ligans bästa forwards, det var inte riktigt någonting som fanns på bingobrickan, så är det.
Nej, det är sensationellt verkligen. Vi tar och kastar in lite frågor då, som vi brukar göra på slutet. Viktor vill att vi ska prata mer om Reece James. Vi pratade inte så mycket om honom i början här, så vi får väl göra det nu då,
för
att
det var väldigt mycket Reece James
fram honom i hur mycket som helst.
Vad pratar de om?
Alltså, jag tror inte psyk lyssnar när jag pratar.
Alltså, när man hör det här så undrar man ju. Det man kan lägga till om Reece James från allt Frida sa, att har inte han, även om han är en helt annan typ av högerback och spelare, lyckats med det som man trodde att Trent Alexander-Arnold skulle kunna bli? Alltså att på riktigt lyckas
bli en central mittfältare.
Ja. Sen är ju Reece James så mångsidig att man skulle kunna sätta honom på topp och det hade funkat. Och det var ju när han var som allra bäst, så kände man just att Reece James är ju fenomenal i allt han gör. Det finns liksom inga svagheter hos Reece James. Förutom att han går sönder, vilket vi har insett.
Men återigen, som sagt, jag tror att det hjälper honom att han spelar centralt i planen nu. Alltså att han utgår centralt, för att det är ju väldigt ofta som Marescas utbackar att de kliver in oavsett. Men jag tror det är bra för honom att han inte behöver springa lika mycket. Jag tror att det gör att han förhoppningsvis för hans del kan hålla sig skadefri.
Nej, fruktansvärt bra fotbollsspelare, och det är väldigt kul att han får vara skadefri och gör det han gör just nu, tycker jag.
Ja, verkligen. Alltså, man hade nästan lite gett upp om honom. Jag hade det. Jag kände att han kommer bli sälla sig till den här skaran spelare som man visste hade en enorm potential och som visade glimtar av sin högsta nivå och korta perioder, men där kroppen bara inte höll. Nu har han ju faktiskt varit frisk över en längre period. Det hoppas man ju bara att det ska få hålla i sig. Kevin Bader, vår kära vän, undrar: hur högt rankar ni Big Nick Walter Messi bland nyförvärven i Premier League?
Walter Messi.
Ja, det är klart att han är en av... Samtidigt, Newcastle gör ju ingen kanonsäsong så här långt. Det får man ju vara ärlig med att säga. Men Walter Bader har ju varit det stora utropstecknet för dem.
Mm. Ja, det har han. Och han har ju varit bra för Tyskland också. Så att man märker att det är ju inte bara en... Det är inte bara för klubblaget som det har gått bra för honom. Och han pratade ju om det också under landslagsuppehållet, just vilken press han kände av att ersätta just Alexander Isak. För att Isak, ja, en av världens bästa strikers, som då han ska försöka fylla skorna efter. Men han kände ju omedelbart att, ja, att Newcastle upplevde som ett hem för honom. Att han verkligen gillade att spela på arenan, att han kände att supportarna tog väl emot honom och resten av laget. Och, ja, det märks ju på honom att han trivs och att han har börjat komma in i laget mer och mer nu. De hade ju lite svårt att anpassa sig efter honom inledningsvis, men nu tycker jag att det ser bättre och bättre ut och att de förstår lite grann vad han kommer att göra, liksom han förstår vad de andra kommer att göra. Så att ju fler veckor som går här, desto mer som ett lag ser Newcastle faktiskt ut som. Så att jag tror som sagt att det är positivt också att de har fått tillbaka en del spelare, inte minst på ytterbackspositionerna.
Av alla de här mega miljardforwardsvärvningarna så är väl han ändå någon som har hanterat det bäst hittills, alltså flytten. Gyökeres får väl ingå i den kategorin även om han var borta med skada här ett tag, i och med hur bra laget Arsenal framförallt kanske har fungerat och hur väl han har funkat i det, även om vissa pekar på att han gjort för lite mål och annat. Ekitike har jag inget att skämmas för, men där finns det ju andra parametrar som liksom har ställt till det. Isak behöver väl inte gå in på här nu när han ändå har gjort sitt första mål för säsongen, men ja.
Ja. Vi får bara flika in också att Jörkare skulle ju ha blivit hjälte under gårdagen om Timber bara inte hade nuddat vid det här inlägget.
Just det. Han kommer perfekt där.
Jörkare får ju skrika höger där, att han faktiskt finns bakom.
Ja, men, ja. Det hade ju suttit. Så är det ju. Nej, men det är också det som är grejen, är att alla måste ju komma över där, även hans lagkamrater med Nicky Voltemade, och det är det de har gjort, att han må vara 2 meter lång. Men det är ju inte det som är det främsta med honom. Han är ju inte liksom
ingen target.
Han är ju inte liksom en spelare med ryggen mot målet, target, som bara... Han är inte en Andy Carroll liksom. Utan han är ju faktiskt en spelare som ska vara rättvänd med bollen vid fötterna. Det ser ju avigt och konstigt ut, men det är ju verkligen så det är. Och därför som han är så fascinerande. Expertpanel på Pitcher skriver: har sett mycket Chalobah-hat i sociala medier den här säsongen, men kanske är det dags att ge killen lite cred. Misstag här och där, men vad fan, han är pålitlig när det kommer till kritan. Och varför byter Maresca ut Estevao? Kändes som han hade mer impact än Garnacho.
Det kan jag ändå förstå. Alltså bytet av Estevao. Helt enkelt att han ville ha någon som, ja, men dels då stretchade spelet som ju Garnacho, att han kan springa in bakom. Men kanske också att han inte riktigt litar på Estevao när det kommer till det defensiva spelet. Men ja,
det är ju 18 år gammal, alltså, ja, han har spelat ganska mycket fotboll senaste veckan.
Det kändes kul och pikt att han faktiskt fick starta här, tyckte jag. Det är väl lite där, och jag tycker ändå att, jag vet att många har velat se mycket mer av Estevao utifrån vilken talang det är, men jag tycker ändå att Maresca har skött den här matchningen av honom ganska väl hit.
Verkligen.
Han används flitigt, han spelas inte för mycket, vilket ju alltid är en risk om du har en supertalang som du verkligen vill ge varenda minut, som alla betalar en 3 peng för att komma och titta på. Men jag tycker Maresca har skött den balansen och rotationen offensivt ganska bra, att hålla alla relativt nöjda och pigga. Gällande Chalova så tycker jag att han känns ju självklar i mitt låset där. Tycker verkligen han har steppat upp och känns lugn. Han gör ju målet här också den här matchen, och så får han ju den här smällen från Hinkapi där som var synlig, så att säga. Tyckte väl inte det skulle vara rött kanske, som vissa menar på där då. Det hade varit lite välkompenserande, tycker jag, men smäll var det han fick.
Så var det absolut. Nej, men jag gillar Chalova. Och
lite mer eller mindre från ingenstans han gått in och bara blivit.
Ja,
han har ju varit tvungen att kliva fram också, med tanke på hur mycket skador och frånvaro de har haft i mittlåset.
Men han tar ju det ansvaret, och han gör ju framåt, han gör ju målet här liksom, och Men han är otroligt viktig för det här Chelsea just nu. Det går ju inte att säga någonting annat än att han är en av centralfigurerna i Marescas trupp. Och han är helt självskriven i det där försvaret. Så att, jag håller med, jag tycker Chalobah har vuxit med uppgiften som han har fått här. Hörrni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Det var allt vi hade den här veckan. Håll utkik efter Sillypodden som kommer lite senare. Då kanske vi får anledning att följa upp någon av matcherna som spelas i veckan då. Annars är det ju två omgångar tills vi hörs nästa gång. Det blir spännande. Det är mycket matchande nu. Nu är den här intensiva vinterperioden verkligen igång. Det gillar man. Tusen tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.